Varsågod och sitt. Tack ska ni ha. Ska ni kunna ge dem en applåd? De spelar och sjunger för det, oss. Härligt att vara här igen. Jag sa här då jag kom in åt Mårten. Mårten, du är ett geni. Bergfors alltså, som ni såg på bilden. Jag kikade på den här filmen innan och så tänkte jag, men det där är en vanlig sån där kopieringsgrej som man tar, man går och sjunger för någon som inte förväntade. Men när Mårten får upp och nynna den där sången, då skrattar jag i min ensamhet. Fantastiskt. Var är du, Mårten? Där är du. Ge en applåd åt Mårten. Jättebra. Jag tror det blir en fantastisk fest om 2 veckor. Är det så? Ja, 2 veckor. Då blir det verkligen bra. Också roligt för mig att få vara här och tala till er den här kvällen. Det var ett tag sedan sist. Men det är alltid lika trevligt. Och jag har faktiskt ett lite annorlunda budskap åt dig ikväll. Hoppas du klarar av det. Jag chockerar våra multimedia-skötare, så idag har jag inte en enda slide. Det är första gången på 10 år garanterat som jag predikar utan en sån. Sänker du mig lite så går inte runt så mycket. Vad jag skulle göra här idag, det är att jag skulle tala till dig. Inte din Facebook-profil eller ditt happy face eller någonting annat, utan precis till dig. Så om du sitter och surfar på Facebook just nu, så antingen kan du sluta det eller så får du gå ut och göra det i så fall. Typ. Så ska jag få tala till dig lite grann. Det är alltid en trevlig förmån. Därför att jag tror så här, just när vi håller på med ett ungdomsarbete och vi håller på att bygga församling på det sätt som vi gör, så handlar det ju inte om att komma hit och visa happy face. Det handlar inte om att komma hit och visa att allt står väl till och jag är så hot och jag är så cool, även om du är ju det. Men det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att ha en kristen fasad. Eller du som inte ännu tror, skaffa dig aldrig en kristen fasad. Det är det sämsta du kan göra. Det finns ingenting som är så tungt att bära som en kristen fasad. Så om du har en sån, släng den. Om du planerar på att skaffa dig en, gör aldrig det. Det löns inte överhuvudtaget. Utan det bästa du kan vara, det är att du är den du är. Eller hur? Och allihop, alla av oss vet ju det här. Men det är ganska svårt för oss ändå att vara det. Därför att vi lever i ett samhälle, vi lever i en värld som väldigt mycket pushar facen. Som väldigt mycket pushar de här sakerna som vi ska vara, som vi ska låtsas vara. Och de attityderna som vi ska ha. Men det som är viktigt för dig, det är vad som händer på din insida. Nu när du sitter här och ser cool ut. Så det som händer, det som är viktigt med dig, det är: vem är du på din insida? Vem är du egentligen? Vad är det för någonting du tänker på? Vad är det för någonting du tycker är jobbigt? Vad är det för någonting som du tycker är coolt? Vad är det för någonting du tycker är bra och så vidare? Det är det jag vill tala med dig här en liten stund ikväll. Det här är en sida som man inte visar så många, eller hur? Visst är det så? Ja. Utan man håller god med en elakt spel och man tycker att det är det bästa sättet att göra. Men den som du verkligen är, det är den Gud är intresserad av. Det är den han vill nå. Jag ska berätta en liten story här från Bibeln. Det här är från Lukas 24. Och det här är när Jesus hade dött. Och precis när han hade uppstått, men en del av hans lärjungar hade inte riktigt förstått det där, hur det hängde ihop redan. Så det står i Lukas 24 och vers 13 så här: och se, två av dem, alltså av lärjungarna, var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus, som ligger ungefär 60 stadier från Jerusalem. Det kan du googla när du kommer hem, hur långt det är, 60 stadier. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När du talades vid och överlade med varann, närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade: vad är det ni pratar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Den ena hette Kleopas. Det är säkert han som såg bedrövad ut. I alla fall. Och han sa till honom. Nu nu. Det är så roligt så jag tappar hela texten här. Kleopas, där är du. Är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågar dem, vadå? De svarade, det som har hänt Jesus från Nazaret, en profet mäktig i ord och gärningar inför Gud och folket. Och så fortsätter de och diskuterar. Kan du se Kleopas och hans polare som går där? Det de trodde på har totalt failat. Det de har satt sitt liv om, de hade vandrat under hela tiden som Jesus skall lära sig, de hade vandrat ungefär 3 år. De hade varit inne, de hade varit hot, de hade varit populära. Det står på ett ställe att 10,000-tals följde efter Jesus. Och Kleopas och hans polare, de var Jesu lärjungar. De var de som var inne, de var de som på något sätt representerade det som verkligen var någonting. Och så går Jesus och dör. Och allting skiter sig. Petrus säger att en del lärjungar, vi går och fiskar. Men tydligen Kleopas var inte någon bra fiskare. Så han gick till Emmaus istället. Och där går de då. Huvudet hänger som ett sävstrå och de är dystra. Och allting hade failat. Min fråga till dig är, vem är din Gud när allting failar? Därför att de här människorna var ju inte på det sättet, hade ju inte begått någon jättestor synd eller de hade begått något jättehemskt och så vidare, så därför lämnade Gud. Utan Gud var och dog. Det var han som lämnade dem, eller hur? Och frågan är, vem är din Gud när det skiter sig? När du upplever besvikelser, när du upplever svek, när saker och ting inte blev som du hade tänkt dig. Hur många här har någon gång haft den upplevelsen att allt inte blev exakt som du har tänkt dig? Räck upp en hand. Ja, då talar jag till rätt crowd här. Ja, det är så. Det är så mycket i vårt liv som, jag menar, även om det spelar någon roll hur ung du är, så är det så mycket i ens liv som man har tänkt, det här ska bli bra eller det här ska jag göra. Och så bara går det åt skogen. Och det finns mycket sånt inom oss, saker och ting som inte blir vad vi hade tänkt. Och jag vet att när vi sitter här, eller jag står, du sitter, så representerar vi så många av saker som inte har blivit som vi har tänkt. Och jag skulle säga så att en stor del av vårt liv, det här är ett extremt positivt budskap. Stora delar av våra liv blir ofta inte som vi hade tänkt. Det betyder att en väsentlig del av ditt liv så kommer du att få lära dig hur du ska handskas med saker och ting som inte blir som du hade tänkt. För ibland tänker vi så att kom till Jesus och så blir allting bra. Bli frälst och så går du som på smågröna elefant, nej, rosa moln, resten av ditt liv. Och så blir allting så extremt bra. Alla, när du har vandrat med Jesus en stund så vet du att det stämmer inte. Eller hur? Utan du får tampas med saker och ting som inte blir som du hade tänkt. Besvikelser, människor som kanske sviker dig. Människor som gör dåliga saker gentemot dig. Så om det kommer att vara en stor del av ditt liv, är det inte ganska viktigt att du lär dig hur du handskas med det? Eller hur? Är det ganska viktigt att du tar reda på vem är din Gud? Var är din tro någonstans? När du upplever motgångar. Var det din tro när det som inte går som på rosa moln och det är nedförsbacke och solen är i ryggen och du visslar och det är härligt. Utan när det är uppförsbacke och det regnar småspik och det är halt och det är besvärligt. Hur gör du då? Blir du arg och bitter på Gud och bitter på din ungdomsledare eller din lifeledare och säger det här var inte någonting, så bara slänger du allting i roskis och så sitter du där under något träd och surar. Ja? Så gjorde de här lärjungarna. En del gick och fiskade. Andra gick till Emmaus och hade ingen aning om vad de skulle vara. Kan man göra Emmaus på kvällen där? Det skulle vara intressant att se vad som hände där. Jag tror så här. Att om vi skulle vara ärliga och vi skulle låta var och en av er komma till tals. Och du skulle få berätta någonting ur ditt liv som inte gick riktigt som du har planerat. Eller saker och ting som har sårat dig, saker och ting som kanske fortfarande sårar dig, så tror jag att varenda en här skulle ha en sån berättelse. Varenda en här som kunde säga någonting som kanske till och med fortfarande gör ont i ditt liv. Och vet du vad? Det är helt okej. Det är helt okej. Gud är som inte på något sätt nervös för att inte du har allting på topp och att du alltid är som yes. Att allt det som är så jättehärligt. Utan Gud han känner ju dig bakom det där. Så känner han det. Han vet precis hur det är. Och en sak som är viktig för dig att förstå, det är att Gud har inte något problem med vem du är. Eller hur? Gud sätter inte i himlen och de önskar och nu vaknar du snart, hoppas du har blivit någon annan. Va? Han gör inte. Utan han vet precis vem du är och han är helt okej med det. Så även när du går igenom saker och ting som är tuffa, saker och ting som är svåra, så är Gud där precis lika mycket för dig. Han vare sig skäms för dig eller på något sätt går på andra sidan gatan och säger jag känner icke den mannen. Eller något sånt här. Utan han vet precis vem du är. Och han är helt okej med det. Om du är frälst, så är du lika frälst de där dagarna som det är toppen, som du är när det är botten. Eller hur? Och det är jätteviktigt för dig att du förstår det. För annars vad heter det? Annars kommer det att vara ganska svårt för dig att leva som en troende. Nå, de här gick då på vägen till Emmaus. Och de var nerböjda, de tyckte det var jobbigt och de tyckte det var besvärligt och så vidare. Och så kommer Jesus, men Jesus kommer inte så här, tjoho, 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 det här är jag, så här. Så kom inte Jesus, men han hade ju uppstått. Jag menar, det måste ju vara den största nyheten som man kunde säga. Att, vad hette han? Kleopas, exakt. Kleopas, det är jag, känner så här, hålen i händerna och så vidare. Han gjorde inte, han sa inte ens vem han var. Vet du vad han gjorde istället? Och läser bibeltexten. Det står. När de talades vid och överlade med varandra närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Alltså han slog följe med dem. Han började gå tillsammans med dem. Och istället för att vara sådär jätte som självfixerad. Jesus, här är jag är Jesus liksom. Så vet man hur? Han säger. Hur är läget? Det är lite buttersmurf här. Alltså, hur är läget? What's up liksom? Och jag menar, de här lärjungarna då, de känner inte igen han. Och så skulle jag ha varit Jesus, skulle jag ta jätteilla upp. Här har man dött och allt. Och uppstått och varit i duschen och hela gänget. Och sen när man kommer dit så känner de inte igen en. Eller hur? Men han bryr sig inte. Han har inte sådär, det tycker jag är så skönt med Jesus. Han har inte sådär egoproblem. Ja, hör jag och säger nej, liksom. Utan han slår följe med dem. Och så istället för att tala om sig själv så frågar han, hur är läget? Det är Jesus. Hela tiden bryr de om, hur har du det? Ja, hur har du haft det? Så är han. Och inte så här på något sätt att ja, var var du när jag dog då? Liksom, ja, svikare. Utan hela tiden, samma sak gjorde han lite högre upp i Galileen. När Petrus och gänget hade varit och fiska. Det här var ju samma sak då han visade första gången för Petrus och gänget. Så vad heter det? Så hade de fiskat hela natten och inte fått någon fisk. Vet du vad Jesus gjorde då de kommer tillbaka på stranden? Han pekfingrade. Ja, det blir ingen fisk när man förnekar liksom. Läser det, va? Gjorde han det? Nej, istället så hade han lagat egen fisk. Åt dem. Som var färdigt på kolgrillen när de kom. Och sen han säger lite roligt, åtminstone i vår svenska bibelöversättning. Han säger, barn, kom och ät. Ja? Barn. Det är men i alla fall, tänk inställningen va. Han har dött, han har gjort allting. Han har försonat alla människors synder. Han har uppstått på nytt igen. Och när de kommer så han bryr sig inte alls om vad de tänker om honom. Utan han tänker på dem. Har ni någonting att äta? Eller som man säger åt Kleopas gänge. Hur är läget? Vad är det som har hänt? Varför ser ni så där dystra ut? Och så får de berätta då. Vi ska läsa den texten färdig. De stannade då och såg bedrövade ut. Och han sa, vadå, vad har hänt? De sa, du är den enda i Jerusalem. Det som har hänt Jesus från Nazaret, en profet, mäktig ordgärning inför Gud och folket. Honom har översteprästerna och rådsmedlemmarna utelämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hoppades att han, här ser du på något sätt besvikelsen. Vi hade hoppats, vi hoppades att han var den som skulle frälsa Israel. Och till allt detta kommer det att han har redan låtit det gå tre dagar sedan det skedde. Och vidare har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven och fann inte hans kropp. Och det kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själva såg det inte. Han sa till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började från Mose och alla profeterna förklara för dem vad som har sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg, verkade det som han, alltså Jesus, ville gå vidare. Men det bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Och han gick in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet och tackade Gud och bröt och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Och de bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna församlade. Och så berättade de då att Jesus har uppstått. När Jesus slår följe då med de här lärjungarna, de vet fortfarande inte vem han är. Och så vandrar han då tillsammans med dem och de berättade vad som hade hänt och så vidare. Och så börjar han då berätta från Bibeln om varför han måste lida och dö och så vidare. Och någonting händer under vägen. Han säger fortfarande inte, Jesus. Han bara går tillsammans med dem. Och sen vad heter det, så kommer de fram då till Emmaus inn, där de ska vara över natten. Så kommer de fram dit. Och så står det att Jesus var på väg att gå vidare. Men då är det någonting som har hänt med de här lärarna. De känner inte igen Jesus, de vet inte att det är han. Men någonting har hänt med dem så att de säger, nej, gå inte. Utan stanna kvar. Ibland, vad heter det, man möter vissa människor som tycker om att berätta vad man ska göra och hur man ska uppföra sig och så vidare. Då blir man ju bara glad när vägen skiljas åt. Så man får vara i fred. Men när de hade gått tillsammans med Jesus. Så hade någonting hänt i deras liv. Som säger, Jesus stannar kvar. Och så stannade han då kvar. Och gick in tillsammans med dem och så vidare. Så när han bröt och brödet. Så då märkte de att det här är Jesus. Ibland funderar jag att varför märkte de det då? Varför märkte de att det där var Jesus när han bröt brödet? Då kanske har någon sån där, teologisk utläggning att det har något med nattvarden att göra, där han bryter brödet och så kommer duvan och så, eller någonting sånt. Jag tror inte riktigt det är kanske det på det sättet. Men de här lärjungarna hade suttit kväll efter kväll efter kväll tillsammans med Jesus och checka. Det är som på den Life Group-presentationen här. Det var massor med mat. Läs med Jesus och lärarna, de checkar hela tiden. Hela tiden. Därför att mat var ett tecken på den gemenskap de hade. Så när de låg tillsammans då, man satt ju inte, man låg som lite sådär till bords. Det hade försökt, det är extremt obekvämt, tycker jag. Men i alla fall, de låg till bords där. Och så var det ett bröt om brödet. Då märkte de, det här är Jesus. Det här är honom som vi har delat gemenskapen med kväll efter kväll efter kväll. Och vad som händer då? När de noterar att det är Jesus, då sticker han iväg. Han är så lite skygg rockstjärna som försvinner då därifrån. Och då säger de så här. Brann inte våra hjärtan när vi gick tillsammans på vägen, när han uttydde skrifterna. Och det är det här som händer när du är tillsammans med Jesus. Att det är någonting på din insida som kommer till liv. Det är inte så att när du går med Jesus så slipper du alla dina problem eller så vidare. Men när du går tillsammans med honom, när du hittar Jesus i ditt liv, så finns det en kraft på din insida. Någonting finns där i gemenskapen med Jesus som ger dig styrka. och som ger dig en sån styrka så att du kan komma över besvikelsen. Så att du kan komma över kanske att du blev felbehandlad och så vidare. Du kanske tänker att nu har jag blivit felbehandlad. Nu måste jag hämnas. Du kommer ingenstans med hämnd. Vet du det? Ingenting blir bättre när du får hämnas. Men när Jesus får lite tag i dig så får du en styrka till att ta dig över, till att ta dig förbi det där som har hänt i ditt liv. Och det är det som är hemligheten, att vandra tillsammans med Jesus. Det är inte en massa klyschor. Kom till Jesus så blir allting bra eller någonting sånt. Men det handlar om att när du vandrar tillsammans med honom så kommer han att vara styrkan i ditt liv. Lärjungarna sa, brann inte våra hjärtan när han uttydde skriften för oss. Det betyder, vad ska jag göra? Det talar om att bli kristen och vandra som kristen och så vidare. What's the secret liksom? Hemligheten. Det är att vandra tillsammans med Jesus. Det är att odla en gemenskap med honom. Därför att det han har att ge dig, det är någonting helt annat. Så de här lärjungarna då, som hade knallat iväg till Emmaus. Som var trötta och som var ledsna. Varför ser ni så ledsna ut, säger Jesus. De här lärjungarna som var trötta och slitna. När de mött Jesus, så fastän det var mörkt, fastän det var kväll. Så tar de på sig sina sandaler. Alla kamel eller något sånt där annat. De har fått sina sandaler och så rusar de tillbaka till Jerusalem. Så mitt i allt hade de fått ny kraft. Mitt i allt så hade de fått ny inspiration. Mitt i allt hade de fått ny motivation. Från att Petrus säger, vi far och fiskar. Eller de säger, vi drar till Emmaus. Så hade de fått ny inspiration därför att Jesus hade rört vid dem. De hade inte, Jesus utsatte inte dem för något pep talk eller något där, kom igen nu ska vi ha ungdomsmöte eller någonting sånt. Utan bara det att de fick vara tillsammans med honom och han pratade med dem. Och han la sitt fokus på dem, hur de mådde, hur de hade. Så hade någonting börjat brinna på insidan. Och det är det här som du behöver få tag på. Det här är så långt från religion du kan komma. Det här är så långt från att vad heter det, uppför sig rätt, bete sig rätt. Att ja, vi ska gå i kyrkan och så här och vi ska sluta svära och röka och så vidare. Det är inte ens det handlar om överhuvudtaget. Utan du ska få tag på Jesus i ditt liv. Du ska få tag på honom så att du kan vandra med honom. Så att han kan ge dig det som ingen annan kan ge dig. När det brinner på din insida så är det mycket lättare att ha kraft i din vardag. När det brinner på din insida, när du har mött honom som på något sätt har kunnat bara löst upp dig från all form av bitterhet och besvikelse, då är det så mycket lättare också att göra något gott för någon annan. Det står ju mycket i Bibeln om det. Att vi ska göra gott mot varandra, du ska gå den andra bilen och så vidare. Utan Jesus blir det där bara jobbigt. Eller hur? Utan Jesus blir ju där bara trögt. Men när du har mött Jesus, när du ser vad han, hur mycket han bara öser över dig, hur mycket han bara bryr sig om dig, då blir det så lätt att också få med och välsigna någon annan. Lärjungarna sa det, brann inte vårt hjärta. Tidigare hade det också brunnit när Jesus gick här på jorden, alltså innan han dog. Så hade det också brunnit. Men då brann den lite mer för att då var Jesus populär och de säger det på ett ställe att de hade förväntat sig att han skulle kasta ut romarna ur Israel. Romarna hade ju ockuperat, Israel var på den delen en del av romarriket och de hade förväntat sig att nu ska Jesus kasta ut romarna. Och sen när han dog så kraschade den där drömmen fullständigt. Men nu brann det någonting nytt i deras liv. Nu brann det en eld därför att Jesus hade rört vid dem. Att vara frälst, det handlar om att Jesus har rört vid dig. Att vara frälst handlar inte om att ta på sig ett visst system eller att börja tala på ett visst sätt. Att vara frälst, det är att du har mött Jesus. Och när du möter Jesus så börjar det brinna på insidan. I princip alla de här, högst antagligen också, vad heter han nu igen? Vad heter han? Kleopas heter han. Kleopas. Högst antagligen också Kleopas. Lider martyrdöden. ett x antal år senare. Därför att Jesus hade tänt en eld på deras insida, så de var villiga att offra precis allting för att vandra tillsammans med honom. För att uppfylla på något sätt den önskan han hade när han lämnade dem från den här jorden. Jag menar, tittar du från utsidan och tänker, vad är det här för galet gäng? Under 2000 år har massor av människor lidit martyrdöden. Därför att de trodde på den här Jesus. Inte för att de trodde på den här religionen, utan därför att precis som Emmaus vandrarna så hade det börjat brinna på insidan. När Jesus hade rört vid dem. Om du har kommit med här och på något sätt du har bara ramlat in på ett bananskal, så är min längtan för dig att Jesus faktiskt ska få möta dig. Att han ska få beröra dig. Därför att det är det handlar om. Vi arbetar mycket här i församlingen att verkligen ha goda relationer. Att på något sätt ha ett bra gäng här där vi tar hand om varandra, där vi bryr oss om varandra och där vi på något sätt verkligen kan betjäna varandra. Men det finns någonting mer. Och det är det att det finns en som kan bry sig om dig mer än alla oss tillsammans. Och det är Jesus. Det är han som kan ta dig igenom det här livet som jag talade om i början. Som sannoliken, jag tror du anar det redan nu. Det kommer inte bara att vara rosor på vägen. Det kan också vara en hel del törntaggar. En hel del saker som kommer att skada dig eller vilja skada dig. Om du vill ha någon som kan ta dig igenom alla de sakerna, då ska du välja Jesus. Då ska du välja honom. Därför att han kan det. Garanterat. Jag kan säga det 42 år senare. Ja, då var jag 0 det. Men i alla fall. Jag vandrade med honom några år i alla fall. Och jag kan säga det. Det har gått både upp och ner. För mig. Därför att följa Jesus handlar inte om att man bara har bra vecka. Jag har haft en dålig vecka den här veckan. En så kallad skitvecka. Men det betyder inte att jag är någon mindre frälst. Det betyder inte att Gud älskar mig något mindre. Det betyder bara att man har lite tuffare ibland. Var inte orolig, jag överlever nog. Som du säger. Så du, var inte orolig på något sätt. Men jag hittar honom i mitt liv. Och jag vet att jag kan varenda gång kan gå tillbaka till honom. Varenda gång när jag möter någonting som är tufft så kan jag gå tillbaka till honom och säga, hur gör vi det här då? Ja? Hur klarar vi av det här? Så om du bara hamnar in på ett bananskal, som är en rekommendation till dig, slå följe med Jesus på riktigt. Oavsett om du är här tänker jag hela ditt liv eller vart en liv är för dig. Slå följe med Jesus på riktigt. Jag kan garantera det. Han kommer aldrig släppa taget om dig. Vi ska be här tillsammans en stund innan vi avslutar. Du kan spela någonting på något instrument. Typ du får välja trummor eller bas. Så ska vi kan ta och resa på oss. Vi har suttit en stund nu. Eller jag har inte suttit alls på en stund. Men i alla fall. Med den lilla sången som jag vill säga dig idag. Så handlar just om det här. Du ska få släppa fasaderna. Släppa på något sätt det här Facebook-facet. Bara se livet precis som det är. Men se att du har en möjlighet att klara det här livet på ett fantastiskt sätt. Genom att ta emot Jesus i ditt liv. Genom att verkligen börja följa honom. Inte för att någon ungdomsledare säger. Inte för att någon lifeledare säger det. Inte för att din mamma och pappa säger det. Eller någon annan säger det. Eller inte säger det. Utan det är för att Jesus kallar på dig. Och han vill ha gemenskap med dig. Gud, be tillsammans.